Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.
Hallå, hallå. Välkomna till ännu ett avsnitt av Elbilsveckan. Jag heter Kristoffer och med mig har jag Peter Esse. Peter, hur är läget?
Det är riktigt bra faktiskt. Bortsett från att jag blev strandad i München häromdagen efter storm i Köpenhamn. Så jag flyghoppade mellan tyska städer. Han knappt lyfta innan det skulle gå ner igen så att säga.
Ja just det, du är ju poddens globaltrotter här.
Framförallt så är jag så himla glad över det faktumet att vi har en gäst tillbaka här i form av Harit Javic.
Hej på er, hej Kristoffer och Peter. Stort tack för att jag får vara med här igen.
Superkul att ha dig här.
Tack så mycket.
Du är ju allas vår, både vår och våra följares stora idol när det kommer liksom det samlade kunskapsläget om laddning. Och jag har också, alltså om du någonsin skulle bli influencer så finns det ju en spot öppen för DC laddningsinfluencer, kanske inte bara i det här landet utan i hela världen liksom. För oj vad det här varit spännande. Ja. Harit Javic recenserar laddare, DC-laddare liksom. Vi pratar om att det finns ju folk som recenserar hissar liksom, och det är klart att det kommer finnas öppning för att Harit springer runt och recenserar DC-laddare.
Ja, stort tack för det. Det har jag nog aldrig hört innan, men tack för det Peter, det värmer hjärtat.
Ja, precis som ju DC-laddning ibland gör då ju.
Ja.
Och vi ska ju faktiskt prata om det, värme och kyla idag.
Precis. Det ska vi göra. Vi ska ta med oss lite grann av den datan som jag har. Och nu när det har blivit lite kallare årstid så ska vi prata om lite hur det påverkar bilarna och framförallt då laddningshastigheten, laddningstiden där man får stå då vid laddaren och vänta på att bilen ska bli klar. Så det är ett spännande ämne.
Men innan vi pratar om det så har vi lite andra punkter att ta hand om. Vi har IF Metall som kallar till strejk hos Teslas verkstäder. Vi ska prata om det här med dina rättigheter som konsument och vad är det som gäller. Då har Peter grävt i Seekers avtal. Och Volvo gör någonting som de är ensamma i världen om. Och frågan är om de vet om det själva. Det är frågan. Peter har varit ute och kört Nio EL6 och sen så ska han kasta ännu lite mer skit på Volvo som man inte riktigt förstår sig på. Och sen har vi sett bilder på deras nya buss där som jag har åsikter om. Men det tar vi som sagt senare här. Vi ska börja med Tesla.
Mm. Tesla har ju varit i luven på facket länge, eller är det facket som har varit i luven på Tesla? Och när vi säger Tesla så menar vi då det här bolaget som heter TM Sweden AB som är då Teslas svenska dotterbolag. Men detta bolag vägrar att teckna kollektivavtal för sina verkstäder. Och det är ganska så unikt i sammanhanget. Just verkstad och industri och så vidare är ju traditionellt sett ganska stark kollektivavtalsområde. Och det som händer nu är då att Tesla kan åka på en rejäl strejk här. Då är det många som tänker och tycker. Och kan vadå IF Metall bara säga stänga ett bolag så som Tesla om man inte gör som facket säger då? Det är ju så här att i Sverige så har vi ju något som är ganska unikt. Och det är ju att regler och lagar framförallt, eller regler på arbetsmarknaden, styrs ju och förhandlas fram av arbetsmarknadens parter, det vill säga arbetsgivare och medarbetare. Och medarbetare då i form av facket då. Så det är facket och arbetsgivarorganisationen som avtalar om saker och ting, hur det ska funka. Så det är därför vi exempelvis inte har någon lagstiftning om minimilöner och sånt i Sverige, utan det är någonting man förhandlar fram. Och för att det ska fungera så krävs det också då de här kollektivavtalen. För om det inte finns ett kollektivavtal så gäller ju inte heller det som man har kommit fram till då. Och då är det ju bra om företagen är med då och har kollektivavtal helt enkelt. Traditionellt sett så har ju inte liksom små företag så kollektivavtal direkt med facket på det sättet, utan man har liksom ett hängavtal som det heter. Man är med i någon form av arbetsgivarorganisation som i sin tur då har ett avtal med facket, och så bara fungerar det där någonstans i bakgrunden.
Den svenska modellen, eller vad kallar man
den? Den svenska modellen, ja, precis, som på ett ganska så fascinerande och unikt sätt har skapat en stabilitet på arbetsmarknaden och dessutom skapat ganska starka rättigheter för medarbetare då, kan man säga, men också faktiskt ganska starka rättigheter som företag. För det är nämligen så att när man har kollektivavtal, då råder så kallad fredsplikt. Det vill säga, jag som medarbetare, och om jag och Kristoffer Gullin hade jobbat på ett bolag hos Harris och det inte fanns något kollektivavtal, då kan ju jag och Kristoffer Gullin gå och strejka lite hur vi vill då. Även om det kan bli lite tråkiga konsekvenser av det, så att säga. Men har Harris ett kollektivavtal här, då är det liksom Harris och fackförbundet som bestämmer villkoren. Och jag och Kristoffer, vi får jobba på helt enkelt. Hur missnöjda vi än är, kan man ju säga, enkelt förhandlat. Men det som händer nu är då att man vill helt enkelt gå med från Teslas håll, och IF Metall kallar då till strejk. Och då undrar jag ju sådär, ja, men hur kan IF Metall bara då säga att nu ska alla strejka? Men nej, det kan man ju inte. De kan ju bara säga det till sina egna medlemmar. Då gäller det att göra det också, annars ska du då bli utsluten i facket. Kvar blir ju då de som jobbar på Tesla som inte är med i fackförbund då. Men då finns det en annan så kallad stridsåtgärd som heter blockad. Och det är också det som IF Metall har tagit till då. Så att man har varslat om strejk och dessutom då även blockad. Vilket i princip kan betyda att det där brukar skötas lite snyggare då. Men i princip kan det ju betyda att Teslas fackliga anslutna får stå utanför eller framför dörren in på Teslas verkstad och hindra folk att komma in då. På så sätt tvingas bolaget att ta hänsyn till den här strejken då. Tesla menar ju på att man behöver inte vara med i ett fackförbund för att, eller man behöver inte ha något kollektivavtal, för sina medarbetare är nöjda och glada ändå. Menar att man till och med kan ha bättre då villkor för sina medarbetare. Och det är också ett ganska klassiskt svar. Bland annat det körde Spotify med också. Men ett kollektivavtal liksom förbinder. Det är inget som hindrar ett företag att ha bättre villkor för sina medarbetare än vad kollektivavtalet säger. Däremot förhindrar det att ha sämre villkor. Och kollar vi på de här villkoren för Teslas medarbetare på verkstäderna, så är de betydligt sämre än vad kollektivavtalet säger. Framförallt så har de ju åkt på rätt så rejäla övertider. Förväntat jobba övertider då vid de här kvartalsleveranserna. När vi säger att det är så imponerande att Tesla får ut så många bilar. Hur lyckas de? Ja, det kanske är på grund av att vissa av deras medarbetare får jobba halvt ihjäl sig. Det var en intervju i tidningen ETC, om, eller ETC säger man väl numera, om en medarbetare som har gjort den resan och haft de förväntningarna på sig. I samma ögonblick som den han skaffade familj och så vidare, så funkar det ju inte de här tiderna. Och då var det väl egentligen bara att sluta då. Och det blev ju också, det är också därför Teslas verkstad har ganska mycket ny personal hela tiden. Och det märks ju för oss slutkunder att det ibland kan vara lite oerfaret och processerna och rutinerna inte alltid fungerar. Så det är ganska stor personalomställning. Där har ni liksom nuläget. Strejk och blockad går igång den 27 oktober. Om parterna då inte kommer överens. Och ofta så är ju strejk och blockad, eller hot om blockaden, ett sätt för att komma överens då. Men finns det få amerikanska bolag som är så amerikanska som Tesla i de här sammanhangen?
Det tror jag inte. Jag tycker att det här, har du läst senaste boken om Elon Musk, eller den tidigare boken också? För det här låter ju väldigt mycket som hans stil, om man säger så. Där det handlar om att man ska pressa personal till max liksom, för att företaget är viktigare än den, det personliga livet. Och den mentaliteten har vi ju inte i Sverige eller i Europa överhuvudtaget, och det funkar ju liksom inte här. Det kanske funkar i USA, jag har ingen aning om hur arbetsmarknaden ser ut där, men här värderar vi vårt privatliv.
Man får ju hoppas att de hittar en lösning på det här. Jag vet, jag har ju bara läst lite snabbt att pågår liknande grejer med fackförbund i USA, med de stora biltillverkarna också, där det är mycket, mycket större skala än det vi ser här i Sverige. Då,
där har de ju börjat strejka.
Ja, precis.
Nej, som sagt, vi får hoppas på en lösning och att inte Tesla-ägare i Sverige och resten av världen blir allt för drabbade.
Ja, vi kan läsa om att det krävs inte en strejk för att bli så kallad drabbad av Tesla, deras serviceverkstäder, i just elbilsveckan.se. Eller i, eller på kan vi säga det. Så har vi ett tråd just nu där det står: jag har förlorat på Tesla-lotteriet. Och det har vi en användare då som beskriver hur det är att ha ett problem med bilen och inte riktigt liksom nå fram och komma överens där då med personalen. I detta fallet är det dessutom Norrköping, som jag generellt sett har hört mycket gott om då. Men här är det här då att det är någonting som, det anmäldes någonting och sen så var det något tillägg. Ja, det gick inte att lägga till då i anmälan i appen, utan och det gick liksom inte heller att lägga till när du var där på besök och säga: men kan ni kolla på detta, va? Utan nej, då ska det till ett nytt ärende, och mycket sådär fyrkantigt. Och det är ju också ofta, det är lite som i Apple-världen det där. Om det är inom Apples, det är Teslas struktur och rutiner, så går det jättesnabbt och jätteimponerande. Men går det utanför det, så blir det ofta lite krångligt.
Alltså, jag kan känna igen mig i min roll som IT-support tidigare. Där, alltså, vill du ha hjälp, då får du skicka ett mejl. Det är så det funkar liksom, för att annars går det inte att hålla kontroll. Så att du är det på en mycket mindre skala, men jag kan förstå strukturen också. Och att bara snacka lite över disk så här, det funkar inte alltid. Det måste liksom in i ett system.
Men du kan uppdatera ditt ärende, det är ju klassiskt IT att du kan ju ändå uppdatera ärenden. Det verkar man inte kunna här.
Många företag kör med att det är bättre att skicka tre mejl om tre olika saker, så att det blir tre olika tickets, så att säga.
Det är inte undra på att man hatar sin IT-support å andra sidan. Förutom din IT-support, jag är helt övertygad om att konsult... nej, men alltså, blir det inte lite så här...
Det blir väldigt stolpigt, men det finns ju också ett system bakom som liksom allting faller ju om vi ska bara rycka lite på axlarna. Alltså, jag vet inte alls hur det är i verkstadsvärlden så, men det måste ju finnas någonting skriftligt som beskriver ett problem.
Jo, men absolut, så är det ju. Ja, men visst är det så. Man kan ju säga så att det här med kommunikation och så, när det oftast ska hanteras olika klagomål och så är det ju extremt viktigt att du har koll på ditt system och att du faktiskt har en slags återkoppling med kunden. Att kunden vet hela tiden vad som pågår och vad som händer, för att inte kunden ska tappa tålamod. För att det går ganska snabbt idag, och jag pratar generellt nu oavsett varumärke. Så tror jag att kunderna förväntar sig idag, om du lägger in ett ärende på något slags klagomål, en slags reklamation då, så vill man ju ha en återkoppling ganska så snabbt, och man blir ganska insatt i ärendet för att liksom känna sig nöjd. Även om problemet kanske inte löses, så vill man ju ha en kontinuerlig återkoppling från den man kommunicerar med.
Absolut.
Just det ärendet som tas upp här, så är det ju någonstans att ja, det klart ska vara strukturering och reda, men om man har lite strul med mejlen så kan man ju anmäla det och så kan det lösas lite, och så kan man använda webbmailen så länge liksom. Men här handlar det ändå om att lämna in en bil på service, och att det är helt omöjligt att lägga till information på den serviceordern. Det vet jag inte om jag har mött i någon annan bilvärld direkt.
Jag vet inte vad Teslas rutiner är, så jag ska inte svara.
Nej, rutinerna är sådana att du måste, så fort det är någonting nytt, så måste du skapa ett nytt ärende, och det går in och liksom inte att kombinera riktigt. Jag kan ta en liten anekdot. När jag lämnade in min Volvo V7, då var det åt andra hållet faktiskt. Så då hade inte jag så mycket strul, men jag lämnade in min Volvo V70 till Bilia och skulle göra någonting då, om det var någon laga någonting. Och så kom jag, skulle hämta bilen och satte mig i bilen, och så såg jag att det saknades någon sån här foder, var inte påsatt på insidan då. Gick tillbaka in och sa att det är något som saknas, eller det har hänt någonting här. Han lämnar sitt skrivbord där och går ut, kollar på bilen. Tar fram handen, ger mig nycklarna. Han sätter sig i bilen, kör som en värsta folkracing in i garaget och säger ett välvalda ord till den här tekniken som hade monterat ihop bilen då. Och sen så går han tillbaka till mig och sa, vänta 5 minuter så kommer bilen. Och så var det löst, att säga. I Tesla-världen så hade det varit, detta har jag erfarenhet av bekanta, i Tesla-världen om någonting missat under servicen. Då blir det inga sådana rutiner, utan då får du då skapa ett ärende i appen och komma tillbaka senare.
Jag kan väl tycka att den där billiga historien kanske inte låter som världens bästa arbetsplats heller. Alla gör misstag liksom.
Ja, i den traditionella verkstadsvärlden så är det ju så att de som tar emot liksom de olika ärendena, de får ju skapa flera olika. Ja, när du ringer in eller mejlar, så om du ska kanske ha ett bromsbyte och du ska ha en service, och så ska du kanske ha också uppdatering på ditt infotainmentsystem, och så ska du samtidigt byta däck, så blir det ju lite olika jobb på det här. Man får ju liksom separera jobben på 1, 2, 3 beroende på att ofta så är det kanske olika betalare. Du har en betalare för serviceavtalet, du har en betalare för uppdatering av din infotainment som då är generalagenten eller tillverkaren, och sen har du kanske ett tredje ärende där du kanske får betala själv då för det här däckbytet. Så där är ju extremt viktigt att du liksom gör rätt och att det här blir rätt återkoppling mot kund i förhållande till det du pratade innan om Tesla, Peter.
Det är ju mycket riktigt så, det gäller att hålla isär det. Men som mig som kund så uppskattar jag ju verkligen när saker och ting bara sker automatiskt och samtidigt då.
Precis.
Jag hade en skada på bilen. När man tappar sin kamera ner i instrumentpanelen, det blir inte så bra alltid kan jag säga. Så felanmälde jag det då som ett försäkringsärende, och så skulle jag tas hand om hos Tovex bil i Lund. Och väl bilen inlämnade där, så först och främst så uppstod då situationen att den som skulle byta ut den panelen var sjuk. Och då ringde då verkstadschefen och berättade detta, och det var ju inga bekymmer så att säga. För min del eller för det. Och det kommer inte göra någonting åt. Sen när jag hämtade bilen då så sa de, ja vi såg att det var, jag gick förbi här och såg att det var fukt i LED-listen där bak. Ni vet, Audi e-tron har ju en sån jätte... Så vi bytte ut den också då. Och så informerade de, detta gör vi en gång då på så kallad goodwill, och en andra gång då får man betala det själv. Vilket i sig är en intressant diskussion, för att ordet goodwill har jag lite åsikter om. Men det såg jag som en superservice, och de kombinerar detta liksom i ett och samma ärende då. Nog att fakturan till, jag fick betala självrisken, fakturan för resten då gick till försäkringsbolaget, och fakturan för att byta ledrampen, vad jag skulle säga, gick till Audi. Och jag som kund var mega nöjd och kan rekommendera Tovex bil i Lund för evigt liksom. Oavsett det så blir det ju eventuellt då större problem den 27 oktober. Då blir det inga service eller någonting gjorda via appen eller inte, för då går det alltså ut och strejka. Vi går vidare och pratar om rättigheter. Vi ska prata om vad gäller egentligen om man köper på distans. För jag fick ju fråga om Sikes avtal från en som inte var så nöjd. Vad gäller egentligen? För han var lite osäker om man skulle ha bilen. Och då fick han reda på att det går att beställa, men då kostar det då. Man får en straffavgift helt enkelt. Och Harris, är det inte så att man inom bilindustrin har ett ganska centraliserat avtal där man har kommit överens mellan... MTR heter de det?
Det har ju varit MRF tidigare, men de har ju bytt namn. De heter väl M idag, va? Alltså Motormännens Riksförbund oftast, ja, som har tagit fram de här standardiserade avtalen för vad som ska gälla då vid vissa där man har en eventuell tvist då, till exempel med avbeställning eller annat.
Så där finns ju ganska standardiserade avtal då, att till exempel att om en bil kostar över x antal prisbelopp så måste du betala 15% vid avbeställning. Grejen med Siker är ju att de säljer ju inte bil över disk. De säljer ju bara bil över distans, och därmed så gäller alltid distansköplagen. Och distansköplagen, oavsett om du köper en bil eller en mobiltelefon eller en, jag vet inte, någon plastbit på Amazon, så är det alltid 14 dagars ångerrätt för att du ska kunna få hem din bil eller plastplupp och testa. Och är du inte nöjd så är det bara att lämna tillbaka utan några som helst konsekvenser. Sådana här som visst avdrag om du har råkat repa bilen eller vad det nu kan vara. Det gäller inte heller väldigt specifika beställningar, alltså väldigt specialbeställningar. Du kan ju inte anklaga Siker för att ha många specialbeställningar. Det är inte mycket grejer vi kan välja där ju. Och det är inte heller så att det är liksom orimliga saker. Bara för att du har monterat dit en dragkrok så blir det inte en specialbeställning. Utan 14 dagars ångerrätt gäller. Och då är det faktiskt så att du har Seeker i sitt avtal. Så har de då helt och fullt då med alla de här skyldigheterna man har som konsument om du avbeställer. Och till och med utan att du liksom, alltså långt innan du har fått bilen då, så avbeställer du den ordern, så åker du på de här straffavgifterna. Men om du istället ångrar din order så åker du inte på några straffavgifter överhuvudtaget då, för då gäller ångerrätten. Och ångerrätten gäller inte, det är inte bara så att det är inte så att du måste leverera bilen och sen är det 14 dagar, utan ångerrätten gäller även innan, så att säga. Och där kan jag tycka att det blir lite oärligt när man som bolag har några paragrafer som skapar en kostnad för kunden om kunden råkar säga ordet avbeställa. Men om kunden istället säger ångra, då blir det inga kostnader. Jag kan tycka att det är inte det bästa för kunden i detta fallet.
Apropå dålig kundservice så blir det ju väldigt märkligt då.
Det blir ju det. Och då blir det liksom som att kundservice gärna... För han hade ju fått då den här att ja, nej, men då det kan liksom kosta då om du avbeställer en order. Istället då för att säga ja, det är inga problem, det får du enligt ångerrätten då. Så jag ställde frågan till Seeker och frågade, hur ser ni på detta? Varför har ni ens en paragraf som stipulerar avgifter vid avbryta beställningen när alla beställningar och undvikligen går under distansköplagen? Det ska sägas att Seeker gör inget fel i detta, utan det är helt enkelt upp som kund, oss som kund att ha lite koll på detta. Men man kan ju inte påstå att det är ett bolag som skriver ett avtal. Det finns ingenting som kunden vinner på den otydligheten.
Vad har vi för straffavgift då, Peter, om kunden istället för att säga att man ångrar sitt köp säger att man avbeställer sitt köp? Vad är då skillnaden rent ekonomiskt för kunden?
Det där var också lite otydligt. Det var kan tillkomma och det var mycket beroende på sådär. Så det var lite avtalat lite enhetligt för Seeker då. Man har inte de här standardiserade avgifterna som ligger i de standardavtalen som är färdig framförhandlade då. Vilket i sig nu börjar bli, de kan man också ha lite åsikt om. Alltså 15% på en elbil som de kostar 8-900 en miljon liksom. Det är ganska mycket pengar sådär. Så att ja, vi får väl se hur det där artar sig då. Men distansköplagen blir ju också lite speciell när det kommer till stora bilar jämfört med att köpa en mobiltelefon, kan jag ju tycka. Jag vet inte om det är optimalt att ha den. För i rent teoretiskt skulle du kunna beställa massor med olika bilar, köra dem i 13 dagar och sen lämna tillbaka dem.
Hur gör Volvo, Polestar, Tesla som också säljer liksom online?
Ja.
Skiljer det sig mot Seeker?
Ja, det gör det. För Volvo pratar inte så mycket om liksom avbryta köp då, utan man är väldigt tydlig med vad som gäller med ångerrätten då, enligt distansköplagen. Men Volvo har gjort en generalmiss här, kan man ju säga. För Volvo har lyckats som kanske enda bolag till världen att inte informera om att det inte gäller företag. För det är väldigt viktigt. Som företagsköpare så har man ju egentligen inga rättigheter i de här sammanhangen överhuvudtaget. Utan då är det ju de här avbryta köpen som gäller istället då. Volvo har ju sitt avtal för Care by Volvo. Så har de skrivit det lite annorlunda än övriga. För att Seeker och sådär, de skriver i avtalstexten att det här gäller inte företag, det gäller bara privatpersoner. Men Volvo har inte det någonstans under sin paragraf om ångerrätt. Enligt 14 dagars distansköplag står ingenting om företag där. Men längre ner sen, långt ner, då står det särskilda villkor för företag. Och där har man då skrivit att paragraf 5.5, den gäller inte företag. Problemet är att det finns ingen paragraf 5.5 i Volvos avtal, utan den paragrafen som stipulerar ångerrätt, det är 6.5 istället.
Det är lite pinsamt. Jag kollade ju avtalet från när jag tog ut min första XC40 Care by Volvo. Det var i februari 2022 vill jag säga. Då är ju 5.5 rätt som de hänvisar till. Men om avtalet för min EX30 som jag har beställt här nu, då är det ju fel, för då är det ju punkt 6.5 istället. Så att de har ju ändrat villkoren där under tiden och missat det här. Det är lite slarvigt. Men komiskt.
Precis, de har säkert liksom, du vet, skjutit in en ny paragraf så har det bara hoppat ett. Och så. Och det här är ju, det är också lite av en icke-fråga. För att hur ofta händer det att du som företagare vill ångra din beställning inom 14 dagar och någonstans försöka hävda den här paragrafen då? Och då ska du dessutom hävda det mot en armé av jurister från Volvo Cars Corporation.
Ja, jag tror inte att man skulle vinna den striden. Men nu vet ni Volvo, kan ni ändra er?
Grejen är att Volvo vet ju detta, för jag informerade, det var inte så mycket fråga utan var mer så här, som ett courtesy så mejlade jag till Volvos svenska presskontakt och sa att här har nog blivit lite fel. Och detta var alltså flera veckor sedan och de har fortfarande ändrat det. Det hade varit intressant, det är domstolsförhandling i så fall, där man, okej, alla i det här rummet vet att det här var ett misstag. Alla vet att ångerrätten inte gäller företag. Men Volvo, ni har ju skrivit så här. Ni har ju missat detta. Så sorry, jag undrar hur det här skulle sluta. Har du någon känning där här?
Alltså det där, nu drar vi till sin spets då. Men jag kan ju säga liksom från min erfarenhet i den här branschen så är det ju så att det är väldigt... Jag har nog aldrig varit med om att något sånt ärende med en företag skulle ha gått så långt att man vill dra det till domstol eller så. Men däremot så kan det säkert någon gång emellanåt finnas några... liksom tvister eller man tycker olika om olika saker, och då kan jag säga att då hittar man ju oftast lösningar tillsammans. Man vill ju alltid komma ur situationen med en kund som är återkommande och som är nöjd med de produkterna som vi erbjuder och så. Så att det brukar faktiskt ändå lösa sig alltså sinsemellan.
Så brukar det ju vara.
Mycket pinsamt misstag ändå, för att det här är ju ett bolag som är ganska så... Volvo är ju inget litet bolag så att säga.
Nej, de släpper till en bil som i en myriad olika varianter läser jag här. Och då blir jag fundersam på vad du menar när du skriver så, Peter.
Ja, men jag börjar bli lite ledsen på Volvo. De har ju... väldigt diametralt två olika produkter. Någonstans där så tänkte jag att nu när man liksom börjar om lite från början så med EX30 och EX90 och dess efterföljare, nya rena elbilar på elbilsplattform och så vidare, då tänkte jag att man kanske ska liksom strömlinjeforma saker och ting. Det ska vara inte samma upplevelse totalt sett om du köper en EX30 eller en EX90. Det hade ju varit lite tokigt att säga vad ska du ha en EX90 till. Men jag tänker... där lära sig lite av Tesla. Samma infotainmentsystem. Det känns likadant, det fungerar likadant. Att man förenklar saker som man gjort på EX90. Den är ju väldigt sådär, det finns väldigt lite paket och det är ganska tydligt vad man får då. Sen finns det några saker som går att lägga till och sådär. Och, man behöver inte nödvändigtvis ha fyrstrift och så. Men när det kommer till EX30 så har jag upptäckt att den är så himla komplicerad att veta vad man får. Det är ju så här, det är lite förvirrande vad som ingår i de olika paketen. Det är så här, om jag vill ha det där, vad behöver jag då köpa till exempel? Vilket paket behöver jag ha? Och vi har ju tidigare rätt ut då i vilket paket som egentligen Pilot Assist ingår i. För det står ju inte ens på webbsidan. Det är en av de viktigaste funktionerna på en bil kan jag tycka. Och det står inte ens i vilket paket det ingår i. Och det kommer vi fram till att det är ju Plus Ultra, men inte den lilla. Sen har vi ju det här med den mobila upplevelsen. Det här med mobila nyckeln då. Vi inte ska ha några, ja, vi ska slippa ha den här lilla pluppen i fickan. Och det är ju en upplevelse som säkert kommer fungera jättebra på EX30, på Plus och Ultra. Men på Core-varianten så har den inte den här Ultra Wideband-sensorerna.
Det står väl?
Det står, ja. Å andra sidan. Men det blir ganska ogreppbart för kunden att förstå vad det innebär i upplevelsen. Det vill säga att du kommer få öppna upp bilen med appen istället för att du bara kommer nära den och sådär. Och jag kände, jag säger inte att Volvo gör något fel här. Jag bara säger att om man hade en chans att vara det här bilmärket som gör snygga, härliga premiumbilar. Men samtidigt få en ganska enkel och strömlinjeformad köpupplevelse där kunden vet vad man får. Det är inte så komplicerat att köpa bilen. Om man hade det som målbild, då så menar jag att man... att man inte har tagit den chansen helt enkelt, utan att man gjorde det rätt komplicerat för slutkund att köpa en XC30 och veta vad man får.
Jag tycker mest att det är slarv från deras sida. Man har inte varit tydlig med vad som ingår i paketen. Själva paketen i sig tycker jag inte alls är särskilt förvirrande, utan det som gör det förvirrande, det är ju deras slarvfel.
Jag tycker att generellt sett bilföretag som driver sin handel framåt nu mot online och så, där handlar det ju mycket om att förenkla, att man kanske inte behöver ha så mycket val egentligen. Och det bottnar ju att man behöver kanske till och med anpassa produktionen av fordonen till att kunna vara mer online-anpassade mot tidigare. Så att det är, jag tror att det är någonting som hela branschen behöver ta till sig framåt när man ska driva försäljningen till online.
Håller du med fullständigt?
Ja, och jag också håller med. Och det jag säger som du... Ja, precis. Alltså, det är där jag menar att Volvo hade chansen att vara lite mer snabbfotad åt det hållet. Och sen har du ju väldigt rätt i det, Kristoffer, att det kanske inte görs, skillnaderna kanske inte gör så mycket, men just presentationen av dem gör ju hela skillnaden. Det är ju där den stora skillnaden ligger, även om jag tycker liksom att det här med mobilnyckel känns som en sån grej som borde vara självklart på alla bilar. Att det funkar likadant liksom, beroende på vilket paket. Det andra är det här liksom, att jag också känner att systemmässigt då, det känns som att vi kommer komma till en punkt där vissa appar kommer att finnas på EX90 och vissa kommer att finnas på EX30, helt olika system.
Vad baserar du det på?
Jag baserar det på att det är olika system.
I bilarna, eller tänker du liksom i mittenskärmen eller vad?
I mittenskärmen, ja precis.
Du tänker att det är olika plattformar, Peter, som gör att du har inte samma...
Det är olika plattformar och man har visst att båda är Android Automotive, men EX90 och Polestar 3, det är liksom mjukvarusystemet ut på oss på kund. Det är framtaget från bilarna, medans EX30, ja, det är framtaget för EX30 då. Så där kommer vi nog dessvärre inte riktigt ha samma mjukvaruupplevelse. Sen förhoppningsvis är båda likadana. Men jag efterfrågar igen det här att det är lite missat tillfälle från Volvos håll, tycker jag, att inte skapa den här rena enhetliga upplevelsen. Det extra typ blir det till exempel på Polestar då, om vi tar systerbolaget, där Polestar 4 har en horisontal skärm medans övriga bilar har en vertikal skärm. Också liksom bara på att säga så och ta dem under munnen, ja vadå horisontal och vertikal? Jo, fast igen då, om man vill ha den här verkligen känslan av att känna igen sig alla Tesla, att man trivs med det och vet vad man får varje gång man köper någonting från det bilmärket, så har man missat den möjligheten där också då. Det här problematiken med att det kommer olika appar för olika bilar. Det är också fascinerande. Där har ju Tesla igen och Mercedes väldigt bra att du kan ta. Du kan liksom, det spelar ingen roll om du har din Mercedes och så skaffar du en ny Mercedes. Och så loggar du in på den och då följer alla inställningar med för att du liksom har ditt digitala konto. Den enhetliga upplevelsen är också någonting som man ser ut och missar då. Det kommer olika appar för olika bilar. Vet jag inte med säkerhet, men jag tror att det kommer vara det då.
Okej. Ja, jag förstår inte riktigt din kritik, men
nej.
Någonting jag förstår däremot är hur ful EM90 är. Har ni sett den? Bilderna har ju läckt, eller det har läckt bilder på nya Volvo EM90 som ska presenteras här 12 november. Den ser för jävlig ut.
Du menar Seeker 009 Volvo Edition alltså?
Precis, ja. Precis.
Jag har faktiskt inte sett den, så att jag får passa. Jag har inte sett de läckra
bilderna. Skönt att höra. Du behöver ta en åsikt.
Dina ögon har ändå inte...
Nej, det var väldigt besvikelse från Kristoffer Gullines håll har jag känt av här under veckan.
Jag hade hoppats på att Volvo skulle kunna göra ett mycket bättre jobb. Men man har ju bara tagit en Seeker 009 och satt en Volvo-logga på den.
Som vad vi har kunnat se genom en bild.
Två bilder
som egentligen inte var för allmänheten.
Så att vi har ju inte sett de riktiga bilderna än, och det är klart att 12 november när Volvo visar upp bilen på riktigt så kommer vi få se insidan och diverse det ena och andra. Men det jag har sett så blir jag ju lite besviken.
Den är inte heller en bil som kommer komma till Sverige, vad det sägs.
Nej, den ska väl stanna i Kina, och det är väl, det märks nog på bilen också.
Ja.
Vi är inte alls lika intresserade av den typen av bil i Europa som man är i Kina.
Ja, ID.Buzz.
Ja, och hur många har köpt den?
Det saknar jag kunskap om, men det är väl en rätt populär bil. I och för sig som...
Ja, precis. Väldigt många företag.
Som skåpbil, ska sägas. Ja, ja.
Precis.
Ja. Nej, ID.Buzz är ju en rolig festbuss, kan man ju säga. Kanske problemet för europeisk del med minibussar är att generellt sett har varit ganska så taffliga minibussar, och att det är egentligen mest taxis då, tänker jag. Mercedes V-klass till exempel går väl som taxi.
Jättepopulär går ju som taxi. Ja. Det är ofta man ser EQV:n står vid Ionity och ladda.
Tänk Volvo EM90 som taxibilar. Ja, ah, vad fint.
Mm.
Verkar inte som det. Den är ju väldigt, det är ju till och med så här, om man kollar på bilderna på den, så det som irriterar mig mest, jag som brukar irritera mig på små saker mer än någonting annat, den har samma väck på C-stolpen där bak som Seeker 009. Det var lite så här, kunde de inte liksom shoppat några nya pressverktyg där som man hade liksom tagit bort den väcket där så det inte har blivit så uppenbart.
Som sagt, de har ju lagt på en Volvo-logga på en annan bil. Det är ju väldigt mycket rebranding här bara.
Är det värdigt Volvo?
Vad är Volvo är väl den filosofiska frågan här nu för tiden. Ja. Det är ju inte vad det en gång var. Jag har satt och pratat med en kompis här häromdagen och vi pratade om gamla Zlatan-reklamen, Vintersaga-reklamen och hela den eran för 10-7 år sedan. Det är ju ett helt annat Volvo vi har idag.
Ja, så är det. De ingår i en stor koncern där man är en gren av en stor, liksom, en stor koncern där man ska liksom ha sin positionering i marknaden så att säga. Så det är väl ett nytt Volvo som växer fram.
Som inte är lika Norden-fokuserat som det har varit tidigare, det, tror jag.
Jag känner att jag vill så gärna liksom spela djävulens advokat här nu. Men jag hittar inte riktigt på vilket sätt jag ska göra det på. Finns det någon, om vi tillsammans försöker hitta någon ljus här i det här nordiska mörkret för Volvo. Vad har vi framför oss som... Okej, att EX90 är försenad och av oklar anledning. Att det skulle vara LiDAR-problem bara är ju med stor sannolikhet inte hela bilden. Vi har EX30 som ju någonstans, bortsett från att jag tycker att man hade kunnat ha vissa andra strategier när det kommer till paket och annat. Den kommer ju börja leverera nu, sådär. Och sen har man ju XC40 Recharge, C40 Recharge och så vidare. Vad befinner sig Volvo på den här stegen mot elbilstillverkare tycker vi?
På efterkälken.
Nu är inte jag någon Volvo-fantast, men jag skulle vilja försvara Volvo på en punkt där. Och det är ju att i samband med den här sista faceliften man har gjort på XC40, C40 Polestar 2 så skulle jag säga att det är få andra biltillverkare som har gjort så stora framsteg rent elbilsmässigt som man har gjort med faceliften. Då tänker jag på man har förändrat från framhjulsdrift till bakhjulsdrift. Man har fått upp effektiviteten. Man har sett till att den laddar betydligt fortare än tidigare. Så det skulle jag vilja säga är en eloge till Volvo faktiskt. Där i princip ingen annan tillverkare har gjort så stora förändringar i samband med facelift rent tekniskt.
Det får jag väl hålla med om. Jag var ju till Oslo med Polestar 2 här förra helgen och det är ju en fröjd att åka långt med den nu.
Jag gillar hur vi verkligen bara drar över till Polestar 2 från Volvo, men det är ju...
Jag har inte kört nya Volvo än, så att...
Nej, men jag vet, det var inte kritik så, utan det är så tydligt för oss liksom att Polestar 2 ändå är den där Volvo-sedanen som en gång visades upp. Och jag håller ju med, jag har ju i förra avsnittet var det till och med så var jag väldigt nöjd med Polestar 2 av modell Long Range. Och samma gäller ju då till exempel C40 som jag tycker är en otroligt vacker bil. Det som är skillnaden mellan Polestar och Volvo, det är ju att Volvos interiör, den lilla skärmen, den ganska lågupplösta skärmen och generellt sett så har man inte så mycket elbilskänsla när det kommer till infotainmentsystem och så som till exempel på Polestar 2. På tal om Polestar så har vi också en annan sån där, jag satt och funderade lite eller diskuterade lite med kollegor i branschen här nu senast när jag var och provkörde bil i Bayern här. Och dessa Polestar, vad är Polestar egentligen? Man har ju Polestar 2 som ju uppenbarligen inte klarar att vara liksom grund för en sunda ekonomiska finanser för det bolaget då. Man har ju en liten skuld till Volvo på byggda bilar och så. Det går ju inte så jättebra. Även om det kan så att säga vara enligt plan och losa pengar för att bygga upp någonting. Men sen så har vi då Polestar 3 som ju är en ganska stor och tung SUV och som inte heller kommer att kunna levereras egentligen. Men om den hade levererats nu så hade det kunnat vara rätt bra. Men en stor och tung SUV, den är just tyngd och SUVar är ju inte det spottigaste man känner generellt sett. Det finns ju mer spottigare bilar än stora tunga SUVar. Just också att den är extra tung för sin storlek då, vilket ju den plattformen är då. Det lär väl aldrig komma fler bilar på SPA2-plattformen.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
it.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Okej, men vad har vi då? Då har vi Polestar 4 som verkar vara någon slags kinesiskt projekt som man inte ens har visat upp för svensk del. Man vet inte riktigt vad man har den bilen. Och det är väldigt radikalt att inte ha en bakruta på bilar i svensk del, det tror jag. Jag tror att det kan vara en utmaning med mycket annat. Vi vet ju inte vad den kommer kosta och sådär också. Så okej, men vad är då Polestar? Om då är det ju 5 och 6 naturligtvis. Vilka häftiga bilar, va? Vem vill inte ha en sån?
Nej, jag håller med. Det är, som jag har sagt många gånger tidigare, Polestar kommer inte bli Polestar förrän de får, vi har väl kommit till 5 och 6 där de får börja blomma ut. Just nu så är det bara Volvo Legacy som de försöker ta sig fram på.
Ja, så är det ju. Men grejen är att de har ju byggt upp en organisation som är lite större än två stycken fantastiskt fina sportbilar.
Ja, de är väl knappast ensamma att bygga upp en jätteorganisation kring två, tre bilar.
Ja, de är inte heller ensamma om att det bränner pengar. Men jag tänker liksom, jag går liksom och tänker på det här Polestar Space här i Malmö. För övrigt, mycket trevlig personal. Mycket hjälpsamma, mycket trevliga. All eloge till dem.
Det upplever jag snarare med alla de här spaces och showrooms och så. När det är ett showroom, då är det liksom folk som vill visa bilen, inte sälja bilen. Just
det. Nej, precis. Sorry. Nej, men det är strålande. De var jättebra personal. Där på gågatan i Malmö får verkligen visa upp Polestar för allmänheten. Och det är klart, det står en Polestar 2 där och så står en Polestar 3 där. Och så ser de vackra ut och så kan man gå och kolla på dem och verkligen sälja det till allmänheten som en trevliga liksom, bilar för massorna. Men det är inte en organisation som är för... Alltså, du skulle aldrig ha ett showroom för två stycken sportbilar i en stad som Malmö. Liksom. Så... Jag är lite osäker på vad det är egentligen Polestar 2 har för identitet.
Jag förstår inte riktigt vem den är för, om jag ska vara helt ärlig.
Nej, där har vi ett dilemma för hela den koncernen. Vi ska då kolla lite vidare på... Polestar är ju, och Volvo är ju en del av Geely och kinesiska utmanarna där ju. Med Seeker som systerbolag. Jag har väl känt lite när det kommer till de kinesiska utmanarna att... Det har varit förhållandevis billiga bilar. Om vi nu kollar på exempelvis EL6 som jag var och provkör här i Bayern. Så det är en förhållandevis billig bil. Den kostar 770 000 kronor för fyrhjulsdriven med 360 kW. Men jag är lite orolig här. Liksom, för varje gång jag försökte ta fram en referensmått här så kommer Kristoffer Gullin med stora släggan och bara massakera mina tankar och idéer. Men vi får se. Jag tror okay. Att vi kan mötas här. Jag tror att vi kan... Jag har jobbat extra mycket för att hitta en referensbil här nu.
Okej.
Okay. BMW iX xDrive 40 har lika stor batteri. Är ren e-bilsplattform. Ungefär lika stor klass.
Okay.
876 000.
Jag skulle inte säga att... Ja, nej, jag skulle nog inte lägga Nio på den nivån. Jag tycker att BMW har en sjukt mycket bättre interiör.
Jag vet inte om jag tycker iX är så himla ombonad. Typ. Men okej. Okay, det...
Jättetrevliga stolar.
Men, ja, men det är de i EL6 också.
Ja. Mm. Jag har inte suttit i den.
EL6 är ju, ska ju sägas att EL6 är ju ja, men vi gillar ju inte samma stolar dessutom, så det är ganska, jag ska säga EL6, detta är ju fullutrustad. BMW iX är ju grunden då. Det finns ju rätt mycket jävla utrustningar du kan lägga till på den för att komma upp i 1 miljon. Det jag vill dock nämna då är att bilen har 70 kWh batteri och den har en motoreffekt på 240 kW jämfört med ELs 360.
Nej, men absolut. Jag håller med om att det är konkurrenter. Det är inget tvekan om saken.
Så att där har man ju priset med sig då. Var väl lite det jag ville argumentera för. Zeekr 001. En annan bil som är väldigt aggressivt prissatt. 757 000.
Men det är ju en kombi, inte en SUV.
Nej, men tesen är att kinesiska bilar är aggressiva prissatt. Vill jag etablera här.
Okay.
Och det, tänk att vi är överens om att den är ganska så aggressivt prissatt. Vi har ju pratat om många gånger.
Absolut. Den har ju luftfjädring dessutom.
Dessutom, ja precis. Också fullutrustad där för det. Nästan. Xpeng G9 från 700 000. Dock bakhjulsdriven på 230 kW ska sägas. Men också väldigt bra utrustning. Det här är ju bilar som är... de är prisvärda får man ju säga då. Appar och övriga digitala upplevelser är i klass med Tesla och stundsatt bättre. Du har ju liksom den här fulla upplevelsen. Du kan göra precis vad du vill med appen egentligen, som är, vad du kan göra med bilar och appar. Det går snabbt och inga väntetider som det är på vissa andra biltillverkare. Vi har dog mode, vi har camping mode, vi har allt det där liksom. I EL6 fall så har du dessutom helt elektronisk bagage, vad heter det, dragkrok. Alltså du kan dra in och ut den via systemet. Oftast brukar de vara semi-automatiska.
Ingår dragkroken där också?
Nej, det gör den inte. 12 papp eller något sådär, 13. 2040-20-säten. Det var ett tag sedan vi såg den möjligheten att fälla säten på det sättet.
Ja, men det är nice.
Ja, verkligen.
Det är nice.
Mycket utrymme och fokus på baksätet på alla de här bilarna utan att exkludera framsätet. Helt klart, jag ska säga det, helt klart underskattat. Jag som åkte EL7 och blev upphämtad på flygplatsen och åkte en timme sen. Det är helt klart underskattat att sätta sig i baksätet på en bil och själv och sen kunna kontrollera ventilationen och massage och sånt där bak liksom. Det finns en upplevelse där bak också som vi oftast inte testar.
Mitt problem är väl snarare att baksätet ofta får mer utrymme och så blir bagaget mindre, inte framsätet. Är det så även här?
Nej, EL6 har alltså 7 liter större bagageutrymme än EL7.
Sådär.
Ja, och de har... Ja, men det är inga konstigheter där faktiskt. Den är lite bättre lysning också. Så. Nej, det är en fantastiskt trevlig bil.
Hur är det Peter, om du köper den här då med 75 kWh batteri och så säger vi att du ska köra långt. Kan du då åka till en Nio station och byta till ett 100 kWh batteri då?
Nej.
Nej, så då måste du byta till ett 75 då.
Ja, precis.
Ja, så har du köpt batteriet, då kan du inte byta alls.
Då kan du inte byta alls, så måste du ladda det.
Just det, men även om du så att säga leasar eller så är det bara samma. Du kan inte byta. Däremot så om du köper bilen och hyr batteriet, så då kan du byta mellan månader då, säga upp avtalet och så vidare. Faktum var att vi ställde denna frågan till dem och det är ju mycket byråkratiska bekymmer med det här med, det är inte så att de inte vill ha det, att det inte ska gå och byta upp och ner och så vidare, men det är både problem med försäkring, vem äger vad, det är problem med finansiering, det är skatter i vissa länder, det är mycket liksom, ni vet, det är så här, det är olika skatter på olika priser, alltså ni vet, bilen blir lite dyrare där temporärt om du har bytt upp till 100 och sånt, så att det är mycket sådana saker. Det som jag tycker är intressant då med det här, det var ju att de svarar ju på alla de här frågorna så himla bra. Nio och även många andra kinesiska uppstickare, jag upplever dem som ganska lyhörda och ganska snabbfotare. Sådär, vi ska komma till det, vad det innebär i praktiken strax. Så jag ska säga så att man tar Volkswagen-koncernen, så upplever jag också som väldigt öppna och lyhörda så mycket man kan vara som är världens näst största biltillverkare. Däremot så säger jag att menar jag att man kan inte anklaga dem för att vara så snabbfotade Volkswagen kanske. Så vad har då varit problemet med dessa bilar, de kinesiska utmaningarna? Det är inte så att de säljer så bra då, bortsett från de lite billigare MG och BYD och sånt. Det är ju att de har ju haft ADAS-system som är helt fruktansvärda. Körassistenter som inte... Alltså det är ju... Jag kallar den rattfull i bilen en gång. Och sen har de här fruktansvärda pipen överallt för allting du gör. Och varningar och gud vet vad liksom. Grejen då med EL6, det är ju att mycket av det här var korrigerat. Faktum är att den har bara ett pip från att egentligen vara så bra som bilars körassistans kan vara nu. Den har precis som Tesla att varje gång den går av och på så är det fortfarande så att det hörs ett ljud då. Men däremot så har man ju då sen innan, det visste vi ju, satt i ett snabbgenvägar för att stänga av det här ljudet om man råkar köra någon kilometer över hastighetsgränsen och så vidare. Och du, Kristoffer Gullin, var ju också ganska så hyfsat nöjd med ET5. Du märkte ju en rätt stor skillnad på de bilarna, den bilen jämfört med tidigare.
Absolut, det är den här nya mjukvaran som de har fått in i de nya bilarna och som kommer till de äldre också. De gör ju underverk faktiskt med ADAS-systemen.
Ja.
Det är en uppdatering som Nio verkligen var i behov av. Jag skulle säga att Nio går att rekommendera nu baserat på liksom mjukvarumässigt.
Ja, och då kommer vi lite till min poäng här. Förhållandevis prisvärda bilar. Bättre app och digitala upplevelser. Mycket utrymme bak fram. Även på dessa bilar, EL6. Och ET5 är ju dessutom, det är en av de få kombibilarna vi har i det här landet på el ju. Och sådär. Och det är bolag som är förhållandevis snabbfotade och lyhörda. Och de har ju modellflora. ET har ju, alltså Nio har ju bilar för alla nu ju, nästan då. Bortsett från att, tänk om vi fick ET7 Touring, va? Den stora kombin. My god.
Ja, jag håller med.
Wow, wow.
Det hade ju vi verkligen velat haft.
Ja. Så helt plötsligt är vi i en verklighet där de kinesiska utmaningarna helt plötsligt är farliga. För de europeiska biltillverkarna.
Precis, för nu är det inte bara MG och BUD här på de lägre prissegmenten. Nu kommer de även på premiumsegmentet och kan kriga om premiumkunderna. Det här kommer bli tufft för de europeiska. Vi får se, det är många nyheter som ska komma här nu, slutet på året och början på nästa år. Men jag skulle inte vilja vara Volkswagen nu eller BMW eller annat tyskt europeiskt märke.
Det är väldigt intressant det här med premiumsegmentet, att andra tillverkare kliver in och så. Frågan är ju då, vad krävs det för att övervinna då oftast? Det är ju ofta tjänstebilskunden då som är och väljer i de här lite högre prissegmenten. Vad krävs att man ska liksom välja någonting annat som förhållandevis fortfarande är okänt till något som är kanske ganska nytt som man inte kan ha någon liksom riktig referenspunkt på. Det blir rätt spännande att följa i varje fall. Men jag tror att det räcker nog inte att man är lika bra. Det måste vara bättre, tror jag.
Vi hade en diskussion här varför man valde bil här nu för några avsnitt sedan, med Kristoffer Rask också var med. Det är ju, vi tar BMW iX. Är det värt, och sen också lite tillägg på den, är det värt 200-300 000 mer? 200 000, för sen när de ska köpa sen så blir det massa av rabatter på det där och så. Är det värt 200 000 mer att ha något specifikationsmässigt sämre bil på uppfarten? Men det är en jädra stor bävertand där liksom, som alla grannarna ser. För många är ju det helt självklart. Personligen, ni vet ju var jag ligger. Jag sitter ju så här liksom, som journalist ska man ju vara lite oberoende i alla fall. Men någonstans så måste man ju också kunna erkänna sina privata. Jag är lite så här, men Audi, kan ni släppa Q6an nu så jag får beställa den? Herregud, snart så tar jag Teslan och köper en stor jädra soptunna för att kunna slänga in den som svärker på plus. Alltså. För den bilen är ju ett hån mot allt som har med kund och förväntan och upplevelse att göra.
Vi behöver prata om det där.
Kan ni få, ja, det behöver verkligen göra. Och ska göra, men inte detta avsnittet. Kan ni få ut min Q6a någon gång liksom, som har all den här nya moderna tekniken? Och för det är jag ju beredd att betala 200 000 kronor extra för. För så mycket blir det ju inte extra på månadskostnaden som tjänstebilsförare, som du mycket riktigt säger, Harris. Så det som kineserna förut hade problem med, att dels att du inte riktigt har varumärkeskännedomen, alltså att du är som ett ICA Basics-chips på hyllan när det finns i Strella. Och sen också då att de inte gick att äta, så att säga. De knappt gick att köra med de här dåliga ADAS-system. Men smakproblematiken lös. Nu är det bara varumärkeskännedom. Och det är klart, det kan ju ta många år att överkomma.
Fast det har ju Tesla visat att det går. Så att det är nog inte helt omöjligt. Nio är ju också väldigt duktiga på det här med batteribyte. Det är ju deras stora USP. Och det kanske är någonting som man behöver lite extra av nu när det börjar bli kallt ute. När vi börjar gå mot vinter och laddningen börjar bli långsam. Eller vad säger du, Harris? Är det så att vi får långsammare laddningar nu när det börjar bli närmare sig vinter?
Ja, men så är det ju. Det här är ju liksom ett ämne som jag har fördjupat mig lite grann i redan egentligen förra säsongen. Och detta är ju andra säsongen som jag går in med laddstationen där vi ser mycket liknande data då som jag hade även förra året. Och det handlar ju om att bilar som är ganska vanliga på våra vägar, som vi har pratat om här i avsnitt idag, det är alltså MEB-plattformen, det är Volvo-bilar, det är Tesla-bilar och så vidare. Som laddar. Och man ser ju ganska radikalt då, minskade laddeffekter och mycket, mycket längre laddtider på stationen. Och här finns ju flera liksom aspekter i det här, men man kan ju, om man backar bandet lite grann, så generellt sett med laddningshastigheter och så, om vi tittar så långt bak som 2015, när vi presenterade en bil på Frankfurtmässan som då hette Porsche Mission E, som idag är mer känd som Taycan. Den är ju fortfarande benchmark egentligen på marknaden med sina 270 kW på personbilsidan. Och det är ju nästan 10 år sedan. Så att jag skulle nog vilja säga att det här med laddhastighet, laddtider, det har fått ett annat fokus. Jag tror att fokus för många biltillverkare är att kunna bygga lite mer kostnadseffektivt och kunna göra bilarna lite mer tillgängliga för alla. Därför har man inte prioriterat laddhastighet kanske på de sista plattformarna som är släppta.
Behöver vi kunna ladda snabbare?
Alltså jag tror framförallt så är det så här att de annonserade laddtiderna som många biltillverkare har är fullt tillräckliga om man kan uppnå dem året runt. Och här är vi ju lite i Sverige, vad ska man säga, vi har ju lite nackdelar här eftersom vi har ett ganska kallt väderlek, i alla fall 6 månader om året. Det är oftast det som vi behöver ha koll på. Våra tillverkare behöver prioritera den här marknaden, framförallt den svenska och den norska marknaden där det går ut mycket elbilar. Där man kanske då är begränsad halva delen av året.
När märkte du nu i år att det börjar gå långsammare?
Man kan säga så att det är en ganska tydlig gräns där. När vi har en dagstemperatur under 15 plusgrader så händer det ganska radikala grejer. Så det är någonstans andra halvan september, början på oktober, så händer det rätt så mycket.
Det är ganska tidigt ändå, för man tänker ju att men det är ju när snön börjar komma eller när man börjar närma sig nollan liksom, som det kanske blir aktuellt. Men har du bilen, står du ute på uppfarten där eller du ligger och tuffar landsväg, motorväg, där batteriet egentligen inte behöver värmas sig själv så mycket, då är det ju de där temperaturerna som det handlar om liksom. Ja, då kommer du ju till laddstationerna med 10-15 grader.
Ja, och många gånger så räcker det oftast inte för att nå vettig laddhastighet, utan du behöver ha kanske 25-30 grader i batteripacket. Och sen är det här med beteende och människor är jätteintressant. Jag vet att det har varit lite diskussioner kring det här på elbilsveckan på forumet där. Och där vill jag bara liksom bekräfta att många som kanske köper sin första elbil har ju det här som vi pratade om, räckviddsångest, och man har det här beteende att man vill köra eco-driving så mycket som möjligt, och det blir liksom någon slags sport. Och det gör ju att det här, när vi har kallt ute, det här förvärras ju egentligen. Då vi har så lite, då har vi ingen värmespill som man kan använda i batteriet för ett senare tillfälle när man ska ladda. Så alla de här grejerna gör ju att det faktiskt förvärras. Nu skulle jag säga att jag främjar ju eco-driving, och det är ju liksom ett sätt att köra säkert i trafiken också. Men just i det här caset, när man kanske har lite räckviddsångest, man åker in redan vid 25-30%, när man har kört väldigt lugnt, landsväg, man följer med trafiken, kanske ligger i vinddraget på något, ja, men då blir förbrukningen väldigt låg. Och därmed också värmespillet, alltså värmeförlusten i batteriet, också väldigt låg.
För det är väl det jag tror många inte förstår korrelansen här. Vi säger att, vad är det som, för man säger så här, men vi ska värma upp batteriet då ska köra som en galning i princip ju. Och varför ska man göra det? Jo, för att någonstans så är det ju så att batterier har levererat en effekt till motorn. Och har motorn, säger Volkswagen ID.7, 220 kW va?
Stämmer säkert.
Om man lägger plattan i mattan där, vet du, då kommer det ju också motorn kunna leverera det då, och så får batteriet skicka det ju. Och 220 kW, det är rätt hög värmeutveckling ju. Men det blir inga 220 kW när du sitter där och kör upp till elmacken i Gislaved på Nissanstigen. Eller ja, jag vet inte så mycket stig längre. Vad heter Nissanvägen? Eller vad heter det där upp från Halmstad upp till...
Riksväg 26 är det officiella namnet.
Okej, okay, Riksväg 26. Där man ligger där liksom och taktar med sina, jag vet inte, strax under 2 kW per mil. Att det blir inte mycket värmeutveckling då med tanke på att den ska klara så mycket mer liksom.
Jag tror det var vi bilägare här nu som... hade testat hur mycket effekt som det gick åt när man låg och bara cruisade på motorväg, och de pratade om så här 70-75 kilowatt för en Ioniq 5, vill jag minnas att det var. Och 75 kilowatt är inte jättemycket.
Det låter nästan högt skulle jag säkert säga, för jag skulle säga så här, för att bibehålla, om du har hyfsat vindstilla och plan, så skulle jag inte, jag uppskattar att det kanske krävs någonstans 30-40 kilowatt kontinuerlig effekt för att hålla 120.
Ja, jag ska inte ärligt säga att jag vet hur deras testmetodik var så. Men det är ju inga 200-300 kilowatt som motorerna ligger på.
För det är ju där, du får din kilowattimmar ifrån, liksom den här effekten. Hur var du gjort på en timme, liksom, sådär. Så nej, där får man ju... Då finns det ju bättre sätt att förvärma batteri, kan man ju tycka, i de flesta fall ju.
Ja, och där skulle man egentligen för svensk marknad, eller för nordisk klimat i varje fall, så skulle man ju nästan haft som krav att du har en som kund en styrning på det här, att man kanske har en 10 kW dedikerad batterivärmare, så att man kan köra den en halvtimme och förbruka då visst 5 kWh extra på den tiden. Men då kan man säkerställa att du kommer med ett batteripaket som är minst 25 grader varmt även vintertid. Och då skulle det här problemet försvinna. Och framförallt då göra hela elbilsägandet mer bättre upplevelse vintertid när man behöver ladda sin bil i annan miljö än hemma eller på jobbet. Men nu är det är ju i princip väldigt få bilar som har en sån möjlighet att du kan själv styra över. Utan oftast har man ju då de bilar som har det, har man ju byggt in i navigationssystem eller infotainmentsystem som gör att det är mer eller mindre krångligt beroende på vilken bil det är. Så att där finns ju väldigt mycket att jobba på, skulle jag säga.
Det är någonting jag verkligen vill understryka också. Och många elbilar är ju också så dumma rent ut sagt att du måste navigera till en specifik laddstation för att den ska förvärma. Jag vet min Ford Mustang som jag hade tidigare, den förvärmde bara om jag navigerade till Ionity. Jag vet inte hur det är nu, om de har uppdaterat det, men tidigare när jag hämtade ut den, då var det liksom att om navigerar till Ionity, ja men då förvärms batteriet. Men om jag navigerar till något annat nätverk eller någon annan laddare, nej, då var det ingen förvärmning. Och det är ju helt hål i huvudet i min mening.
Ja, jag tror det stämmer, Kristoffer. Jag såg så sent som igår då en Mac E med det stora batteriet och låg på en hastighet på ungefär 60-70 kilowatt på det stora batteriet. Och det är klart att med ett så stort batteri, det är ju liksom laddtider som börjar närma sig timmen för en normal laddning till 80%. Och,
ja.
Där finns ju saker att göra. Och min mening är ju att man behöver lyfta den här diskussionen. Det är egentligen bara mjukvara, för att många av bilarna som rullar på våra vägar har ju den här möjligheten. Men däremot har man då krånglat till det lite. Och man är inte helt transparent med de här bitarna. Så att kunderna förväntar sig något helt annat även vintertid, där det egentligen blir väldigt svårt att uppnå för gemene man.
Du har ju också det här att, som du sa, Kristoffer, det här att... det måste vara vissa specifika laddare sådär. Men jag kollar på min egen Tesla till exempel. Om jag skulle navigera och förvärma till elmacken här i Gislaved. Så då, om jag trycker upp den i navigatorn, så vet inte Tesla att det ens är en laddsplats. Utan det är liksom en affärsrörelse som vilken som helst. Och om min Tesla med sitt LFP-batteri, standard range, inte färvar upp det batteriet. Jag är ju under 50 kilowatt liksom.
Precis,
så är det ju.
Jag har ju diskussion med Tesla. Jag tror jag har haft diskussion med Tesla i snart ett år på lite olika sätt. Och jag har fått kontakt med dem sista tiden, så det är positivt. Men vi är inte riktigt i hamnen att man ska då känna igen till exempel min station då som en laddplats. Så att man ska kunna aktivera förvärmningen, så att de Tesla-bilarna som faktiskt är relativt många som laddar hos mig ska kunna få en bättre upplevelse.
Det är ju många nätverk som fortfarande inte finns i Tesla och Kia och Hyundai och alltså många andra också. Jag tycker att det är synd att man är så selektiv med vilka laddare man bygger in i sina navigationssystem. Att man inte bara bygger in alla. För jag vet BMW, de är också så här nitiska. De har bara de som är kopplade till BMW Charging eller vad det heter. Det är så oanvändarvänligt.
Det som jag kan bara lägga till där, Kristoffer, det är att faktum är när man pratar med Tesla-folket som har med supercharging att göra, så är deras inställning och uppfattning är att de är precis så som du säger, de vill ju lägga till så många nätverk som möjligt. Och deras ambition är självklart både små och stora operatörer ska finnas med för att liksom Tesla-åkande ska bli den bästa möjliga upplevelsen. Så den själva inställningen så tror jag inte är något fel på. Men sen finns det väl andra saker i bakgrunden som gör att de inte får till det riktigt ändå. Men vi lever på hoppet.
Men vad innebär det för dig? Vi vet ju nu att vad det innebär för elbilsägare när de inte kan förvärma sin batteri. Det går långsamt att ladda helt enkelt. Och vi har ju tagit upp det faktumet att Volkswagen, MEB-bilarna, inga av dem kommer att få förvärmning. Och det är väl där ett av de största problemen ligger i då den stora massiva flottan ID4 här. Och det är helt enkelt så att det kommer ta lång tid att ladda. Man får helt enkelt shoppa loss där lite på Willys i Gislaved där då. Medans det pågår och kanske ta en hamburgare om. Är hamburgare stället kvar där bredvid eller?
Ja, absolut. Ja. Hotbox burgers är kvar och kring i burgare där.
Tipset är att ta dubbla. Ja, goda med små, exakt. Ja. Men vad innebär det för dig som laddplatsägare ur hänseendet egentligen dels... Att när du bygger laddplats så tänker du så här, okej, men det går långsammare, nästan 6 månader per år. Ska jag bygga för den problematiken, det vill säga att jag behöver fler laddsatelliter bara för liksom, att det ska räcka? Eller bygger du för sommaren och sen så får det vara lite extra kö på vintern? Det andra är, vad innebär det? Du har ju varit med på min YouTube-kanal och pratat effekt. Ja, du har varit med här i podden också och pratat effekt och sådär. Effektavgifter framförallt. Vad innebär du den hänseendet? Är det till och med bättre med lägre effekt?
Jag tänkte samma sak.
Ja, alltså, exakt. Och där är nästa grej liksom, för oss i vårt perspektiv som en operatör då, som ska drifta en sån här station. Och då kan man ju säga så här att vintertid då, så är det ju ännu viktigare för laddoperatören. För att målet som en laddoperatör har, eller liksom det som bringar lönsamhet i verksamheten, det är att du ska sälja så mycket energi du bara kan på under en viss månad eller ett kvartal eller så. Och det är så här att om du har då en station där du inte har så många laddpunkter då, där du också kanske inte har en balanserad, alltså att du har en central effekt som balanserar ut de laddpunkter du har, så innebär det då när du har bilar som tar upp ladduttaget men inte kan ladda så snabbt, så blir det att då står de där mycket längre och så låser de upp effekt till liksom, så att andra bilar blir blockerade för att komma dit helt enkelt. Och där är ju den här lösningen som Kempower har, och så även Tesla har en liknande lösning då, där man har en dynamisk kraftfördelning där man kan fördela om kraft till en bil som behöver det bättre. Så att jag skulle säga så här att just att bilar laddar långsammare för oss, när du har en dynamisk balanserad lösning, så är det inget jätteproblem för oss som operatör. Man slår inte i taket på totalt sett på stationen egentligen alls lika ofta på vintern, knappt någon gång alls, men däremot på sommaren gör man ju det, och då minskar ju effekten totalt sett på alla bilar som är där. Men jag skulle nog säga att där behöver man ju, på just för laddoperatörens liksom perspektiv, så är det ju att effektavgifterna minskar ju när det här sker. Du har lite mindre effekt totalt sett, och så har du lite mindre eftersom du snurrar bilarna lite långsammare också då egentligen, för att de står där lite längre och laddar långsammare. Så att det är väl egentligen min take på det som operatör då.
Du borde ju helt enkelt som side hustle ställa upp en kaffevagn där ju.
Ja,
jag hör
precis.
Ju det. Ja, det är både exakt. Kyla och tid och bränna så att säga.
Ja. Jag kan bara liksom snabbt också, utifrån just laddteknik, så kan man säga så att de flesta laddare faktiskt mår bättre vintertid rent kylmässigt. De får bättre kyleffekt till likriktarna, och kablaget då, man har passiva kablar som det är i mitt fall, alltså det vill säga att det är ingen vätska som passerar i kabeln, så har man också den fördelen att du har en bättre passiv kyla. Nackdelen som kan vara när du har aktiva kablar vintertid är att det kan hända något med pump eller något annat med vätskan som cirkulerar. Och det är ju vanlig kylarvätska då som cirkulerar. Det är att det kan bli något galet där, och då kan man liksom få problem på vintern. Men just passiva kablar som mår egentligen bättre vintertid. Så att många gånger så kanske folk undrar, men varför laddar min bil långsamt, och så skyller man på laddaren. Men jag skulle säga vintertid, så till 99% av fallen så är det ju bilen där som är lite kall för stunden.
I praktiken innebär det ju nästan alltid att det står att det är bilens fel. så att säga. Det är ju,
men oftast men, är det men, ju
nej,
det.
Nej, för det är ju, som du visade där i vår video där, Harris, var ju att de har ju en maxtemperatur de där kablarna och sen börjar de ju trottla ju. Ja. Vad var den temperaturen?
Och då är det ju så här, den grejen har jag faktiskt lyft med Kempower. Vi får se om vi får någon förbättring där. Men som det är nu så visas inte till kund några tröskelvärden för kabeltemperatur som i dagsläget på alla Kempower-stationer är 80 grader. Så när pintemperaturen är över 80 grader så börjar man sakta strypa strömstyrkan då för att kunna kyla av kabeln. Och nu vintertid skulle jag säga att det sker i princip aldrig. Men det gör det på sommaren och det har att göra med att när kabeln vilar i solen och den är svart så har du kanske en starttemperatur i kabeln på 40 eller 45 grader. Och då du trycker på med fullt med ström så kan du komma upp i 80 grader efter en 12-15 minuter ungefär och där börjar man strypa. Och då visar ju systemet, charge limits får du som en begränsning då. Men igen, själva verket där, just i det här caset så är det ju kabeln som begränsar då.
Pintemperatur, alltså det är alltså på de fysiska...
Man mäter, det finns två temperatursensorer då på de här två pinnar där du har, där strömmen går in helt enkelt på minus- och pluspolen nere vid CCS-kontakter, de stora.
Just det, den där extra hakan.
Ja, så där är ju det är där det blir mest värme så att säga. Så där, det är där man mäter då. Och så när man uppnår ett vindströskelvärde så börjar man då bromsa. Men som sagt, vintertid är det, ska det mycket till om det ska ske.
Låt oss aldrig komma tillbaka hur det var i vintras. Jag minns då i Circle K, Ollebo här, Majonitilandarna. Det var ju billigare med LDI-abonnemang eller vissa andra abonnemang och ladda hos, det var rätt så mycket billigare också att ladda hos Ionity än vad det var att ladda hemma här i elområde 4 i vintras. Och vi pratar ju köer som inte är värdigt. Vi pratar enorma köer och samtidigt då bilar som då laddade. För då var ju också det att man körde ju hemifrån.
Precis, som förvärrar hela den här problematiken.
Så vi pratar ju att det var ju minusgrader på batterierna nästan. Ja. Om inget annat så kanske det blev när man fick stå där en halvtimme och vänta. Mm. Så det där är ju en jättestor nackdel med de lösningarna som inte är satellitbaserade. Men om vi ska ta åt andra hållet, när det är väldigt varmt ute, då kan ju satellitbaserade få andra problem. Just om de ska dela effekt mellan varandra och där skapar för sig också värme. Det är väl framförallt Tesla-laddare som kan få lite problem på det hållet, eller?
Ja, men så är det. När du ligger och pressar ganska länge och när stationen är relativt full och hög beläggning över tid så är det så att du får en viss värme som man måste transportera bort. Och transporteras inte den bort riktigt snabbt så går man ner och stryper ungefär som... Så som jag beskrev på kablaget då, man går ner och man stryper ner strömstyrkan egentligen från likriktarna ut till kablaget. Det är en problematik som kan uppstå. Ett annat är ju att du har en ineffektivitet där du har oftast en upplösning i det här systemet. Alltså du har en upplösning mellan likriktarna, hur många likriktar du dedikerar till respektive bil. Så om vi leker med tanken då att vi har en upplösning på 25 kW som det är i mitt fall. Så kan det ju vara så att du har en bil som behöver ha just 55 kW säger vi. Och då ockuperar du ju tre likriktare för att kunna leverera 55 kW. Och är det så att du har många bilar så får du en viss, så låser du in ändå en viss effekt. För att du behöver liksom, du måste ha minst det antalet likriktare som krävs för att du ska kunna leverera den effekten som behövs då. Och då kan det bli så att du kanske tycker att okej, den här stationen ska kunna leverera mer. Men då är det kanske att du hamnar i en viss obalans när du har många. Detta sker framförallt när det är många bilar på plats. Så att det blir väldigt tydligt till exempel på en Tesla-station där du har kanske 40 uttag. Där du låser in 20 kW. Det räcker att du låser in 15-20 kW per bil så blir det rätt mycket effekt totalt sett.
Det kan man ju säga och där har du ju... Frågan är vad som ställer till det först på de stationerna. Så kallad effektbrist då, lokalt. Alltså det vill säga inte effektbrist i nätet in till det. Utan helt enkelt att Tesla, de har ju inte köpt upp så att de ska kunna leverera mer än 40-50 kW per satellit. Per uttag vid full beläggning. Då, så att säga, då spelar det ingen roll om det är värme eller inte. Det kommer ändå gå långsamt.
Ja, så är det ju precis. Så där får jag väl passa på den just exakt. För att jag inte vet riktigt hur det är uppbyggt och vilken upplösning har om kraften. Men det är som du säger Peter. Att sommartid så är det ju egentligen alla de problemen som kan uppstå med långa laddtider. Långsam laddning på sommartid är ju oftast på laddsidans. Liksom där är det laddarens fel så att säga. Och på vintern så är det tvärtom, där är det oftast då bilarnas fel.
En legendarisk sammanfattning.
Väldigt bra sammanfattat, och jag tror att det börjar bli dags att avsluta här. En snabb fråga bara. Hur ser framtiden ut för elmacken? Det här har vi ju nämnt ett par gånger.
Ja, precis. Och där är vi väl så pass att det finns liksom skarpa planer för att ha etablering 2 här igång under 24. Nu väntar vi på en del saker som ska falla på plats, så att inom en månad eller två så kanske vi har mer att berätta där. Så då får vi i så fall komma tillbaka till det caset. Men nu finns det konkreta planer på att etablera en station.
Fantastiskt roligt att höra, och jag ser fram emot att besöka den nya stationen när den väl finns tillgänglig för oss. Och i och med det så skulle jag vilja tacka för att du har varit med oss här idag. Otroligt spännande att få höra dig och din otroligt nördiga kunskap om laddning som är helt fantastisk. Peter och jag kan inte ens i närheten av att matcha det. Stort tack för att du var med.
Tack för att jag fick vara med och nörda lite ihop med er. Det är alltid lika trevligt.
Och har ni fler frågor till Harris om laddning eller vad som helst annat egentligen, så kan man gå in på elbilsveckan.se och ställa de frågorna, för han hänger där tillsammans med Peter och mig också. Och är det ni är sugna på att mejla till oss, så kan man mejla till info@elbilsveckan.se. Jag vill också tacka Dennis Klarin för den här redigeringen, som blir lite stressad nu när vi spelar in söndag förmiddag här. Tack så mycket för att ni lyssnar, så hörs vi nästa vecka. Hej på er.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.